frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag ska läsa ett ställe om dopet, där Galaterbrevet hör här. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Vad tror ni det är att vara iklädd Kristus? Det låter väl ganska konstigt egentligen, att vara iklädd Kristus. Vad kan det vara? Kan vi gissa så här, ska ni få se. Inga festkläder, eller hur, det här? Nej. Det är smuts. Och före vi kom till tro på Kristus, när Gud såg på oss, då såg han oss klädda så här. I smutsiga kläder. Och den här smutsen på oss, när Gud ser på oss, det är våra synder som smutsar ner oss. Nedsmutsade av synd. Men i dopet så fick vi våra synder förlåtna. Han har täckt över våra synder med Kristi rättfärdighet och renhet. Ja, vad tänker du? Så här håller jag lite grann så här. Han har tänkt över. Så när Gud ser på oss som är döpta, då ser han bara Kristi syndfrihet. Och hur känns det för er egentligen att veta att i dopet så har ni blivit renade från alla era synder, så att när Gud ser på er, då ser han bara Kristi rättfärdighet? Känns det egentligen? Säger du?
Det känns bra.
Det känns bra, det känns som en lättnad. Och så är vi tacksamma och glada för den gåvan. Och vi ska alltid tacka Gud för dopets gåva som har renat oss från alla våra synder. Låt oss knäppa händerna och be. Vi tackar dig, vår frälsare, att du har kommit och förlåtit alla våra synder och att du i dopet har gjort oss till dina kära barn. Lär oss att alltid uppskatta dopets gåva och vi ber att du bevarar oss i tron på Jesus hela vårt liv. Amen. Tycker jag över det där. En del saker som Gud gör är uppenbara för våra ögon och synliga för alla. Hela skapelsen är ett bevis på Guds makt och Guds härlighet. David skriver så här i en av sina psalmer: himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Så här ställer han fram hela det stora universum, himlavalvet, som en predikant som förkunnar för alla Guds makt och härlighet. Och alla kan lära sig ganska mycket om Gud och Guds egenskaper genom att studera naturen. Paulus skriver så här på ett ställe: det man kan veta om Gud är uppenbart. Gud har ju uppenbarat det. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Och när vi ser på oss själva och ser på ett litet barn som har kommit till, så blir vi förundrade över Guds storhet och makt. David utbrister så här: du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Och det är nog så vi tänker när vi ser på ett litet barn som, ja, för ett år sedan existerade det inte ens. Och nu är ett underbart liv. Hur kan grundämnen som är vanliga ute i naturen sammanvävas till en levande person? En levande människa. Ja, det är ett underbart verk av Gud. Det är lika underbart som då Gud formade den första människan. Skapade den första människan Adam och formade honom av stoft från jorden. Och blåste in livsande i hans näsa så att han blev en levande själ. Vi ser skapelsen framför oss. Fullt färdig och underbar och förunderlig i stort och smått. Allt vittnar om Guds makt och härlighet. Men skapelsen vittnar inte om hur den har blivit till. Det måste vi lära oss av Guds ord och den undervisningen. Hur skapelsen har blivit till. Den undervisningen tar vi emot i tron. Bibeln börjar med att berätta att Gud skapar himlarna och jorden och alla levande varelser genom sitt ord. Gud sa det och det blev till. Och genom tron förstår vi att världen har skapats av Gud. Genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Andra verk som Gud utför är inte lika synliga, inte lika uppenbara som skapelsen som vi kan se och som vi lever i. Utan andra verk som är verkliga, men de kräver mer tro, om jag får uttrycka mig på det sättet. Gud utför under som är lika stora och lika härliga som skapelsen, men de lämnar inte samma synliga och storslagna vittnesbörd. Och nu talar vi om de andliga tingen. Och i Nya Testamentet jämförs Guds gärning, då han för oss till en frälsande tro på Jesus, med skapelsen av ljuset i begynnelsen. När Gud tände trons ljus i en människas hjärta, så är det en gudomlig gärning med samma dignitet som då han i begynnelsen skapade ljuset. Paulus skriver så här: till Gud som sade ljus ska lysa fram ur mörkret, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Och vi tror att Gud utför de här gärningarna också, de här stora och underbara gärningarna som inte kan ses med ögonen. Vi tror det därför att Gud säger så i sitt ord. Och det är själva trons natur. Tron är så. Tron tror utan att se. Och i dopet sker ett sånt andligt under som vi inte kan se med ögonen. I dopet så utför Gud en gärning som är lika underbar som då han en gång skapade ljuset. Det var det vi läste i vår epistel. När Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Så Gud frälser oss och föder oss på nytt och förnyar oss till ett nytt andligt liv genom dopet. Det här är ett under, men vi ser det inte med våra ögon. Vad vi kan se är vattnet, och så hör vi instiftelseorden, men undret i sig kan vi inte se, och det lämnar inga synliga spår efter sig. Ändå tror vi att det sker, därför att Guds ord säger så. Och sen är det också bara en tidsfråga innan det också ska bli uppenbart. För allt det Gud utfört, alla de här underbara andliga undren, ska också bli uppenbara en dag. Kristus ska komma snart för att förhärligas i det sina. Dopet är till för alla, det är till för barn, det är till för vuxna. Men vuxna som blir döpta, de har först blivit undervisade i Guds ord så att de vet vilken tro de döps till. Man kan säga att dopet är egentligen ett speciellt nådemedel för barnen för att föra barnen till tro. Vuxna som blir döpta, de har redan fått tron genom Guds ords predikan. Tron kommer av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord, heter det i skriften. Det heter också på ett annat ställe, evangeliet är en Guds kraft till frälsning. Och samma evangelium och samma Guds kraft är verksamt i dopet i förening med vattnet. Samma mäktiga ord är verksamt i förening med vattnet. Är det då nödvändigt att små barn blir döpta? Ja, vi skulle kunna ge ett kort och enkelt svar på det. Jesus säger ju det. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Men vi kan också ge ett svar ur en annan synvinkel. Från de synliga vittnesbörden om hela mänsklighetens oförmåga att träva sig fram till Gud. Filosofer och tänkare, de har i alla tider brytt sin hjärna om ett uppenbart problem. Varför fungerar allt inom naturens område så väl, men inte det som hör till oss människor, vårat ansvarsområde? Visst finns det undantag, visst finns det tillfällen då det blir oordning också i naturen, så att det inträffar stora naturkatastrofer, fruktansvärda vulkanutbrott och annat. Och visst finns det också mänskliga grupper som utgör undantag, som fungerar i harmoni åtminstone till en tid. Men ser vi det i stort och ser vi det över lång tid, så kan man göra den här allmänna iakttagelsen att både små och stora ekosystem i naturen fungerar med en ofattbar precision. Men människan förmår inte fungera i harmoni med naturen och inte med sig själva. Om man tar ett korallrev eller en regnskog som får förbli orörd, så fungerar allting i en ofattbar precision mellan alla ingående organismer. Men mänskliga ekosystem, både små och stora, familjer eller samhällen eller nationer, de lider svårt under konflikter och motsättningar och förorätter och annat. Och då kan man fråga sig, varför vittnar naturen inom sitt område om harmoni och ordning och balans, men människan inom sitt område Varför finns det så mycket oordning där? Och förstörelse och motsättningar och plåga och lidande. Ja, Bibeln lär oss att alla delar av skapelsen utför de ordningar som Gud har lagt ner för dem. Alltså, och det sker även om hela skapelsen är nu lagd under förgängelsen och suckar och våndas. Alla delar av skapelsen följer de ordningar som Gud har lagt ner där. Men människan följer inte de befallningar som Gud har gett åt oss. Så Gud har inrättat ordningar för varje enskild del av sin skapelse. Olika ordningar för olika delar av skapelsen. Men det är bara människan som gör revolt och uppror mot Guds ordningar. I psalm 148 heter det så här: prisa honom sol och måne, prisa honom alla lysande stjärnor. Prisa Herren från jorden, ni havsdjur och alla djup, eld och hagel, snö och töcken, du stormande vind som uträttar hans befallning. Så himlakropparna och vind och nederbörd, den stormande vinden, alla djur på land och i hav, de följer de ordningar som Gud har gett och tjänar honom. Och så heter det i psalm 119: du har grundat jorden och den består enligt dina domslut. Består den än idag, till allting måste tjäna dig. Hela naturen tjänar Herren och utför de ordningar som Gud har gett. Naturen tjänar Herren för de syften som Gud har. Om solen och månen heter det: du gjorde månen till att bestämma tider. Solen vet stunden då den ska gå ner. Därmed säger ju inte Bibeln, påstår ju inte Bibeln att solen har ett medvetande eller har en egen vilja och kunskap. Men han säger att himlakropparna tjänar det syfte som Gud har med dem. Det är inte så att de rör sig av egen kraft och vilja. Det är Gud som för himlakropparna fram i ordnade banor. Lyft upp era ögon och se mot höjden. Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran där uppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn. Ingen enda uteblir. Och det kan vi tänka på när vi ser upp mot en stjärnklar natthimmel och ser alla stjärnor där. Vem för dem fram i ordnade skaror så att inte en enda uteblir? Jo, det är Gud med sin väldiga kraft. Djuren känner också sin skapare och lever sitt liv helt beroende av honom. Om djuren heter det: alla väntar det på dig att du ska ge dem mat i rätt tid. Och till änglarna har Gud gett ordningar som passar deras väsen. Och så till oss människor har Gud gett befallningar och ordningar som passar oss och vårt ansvarsområde. Och de goda änglarna, de följer Guds ordningar. Om de goda änglarna heter det: lova Herren ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning, så snart ni hör ljudet av hans befallning. Tänk om samma sak hade kunnat sägas om oss människor. Att vi tjänar Herren. Att vi lever våra liv som en lovprisning till honom. Att vi utför Guds befallningar så snart vi hör ljudet av Guds befallning. Till oss människor så har Gud gett den här befallningen: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, och av hela din kraft och av hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Om alla människor på jorden hade följt denna ordning, På samma sätt som hela den övriga skapelsen följer de ordningar som Gud har satt för dem. Ja, då skulle jorden ha varit ett paradis att leva på. Men det sorgliga är att människan, allt sedan syndafallet, förstår sitt ursprung och sitt syfte sämre än djuren. Gud säger så här om, genom sin profet Jesaja: en oxe känner sin ägare, en åsna sin herres krubba, men Israel känner inget, mitt folk förstår ingenting. Människan, som hon är i sig själv, är väldigt långt ifrån att följa de ordningar som Gud har gett för oss. Att älska Gud över allting och sin nästa som sig själv. Och det finns inga förutsättningar. Sen syndafallet så finns det inga förutsättningar i oss att älska Gud över allting. Paulus skriver så här: ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit. Och då ger han inte utrymme för något undantag. Ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit. Så en människa som är lämnad åt sig själv, utan Guds ingripande, vandrar ju sin väg bort från Gud. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg, skriver Jesaja. Och så sammanfattas alla människors förhållande till Gud. Och när Jesaja säger var och en, så är han ju heller inget undantag. Var och en av oss gick sin egen väg bort från Gud. Så om inte Gud ingriper, så kan människan leva ett helt liv helt obekymrad, utan tro. Alltså obekymrad om Gud och hans ordningar. Utan tro på Guds ord. Utan kärlek till Gud. Utan tacksamhet till Gud. Utan ens en tanke på Gud. I oss människor så finns det inte på något naturligt sätt en kärlek till Gud. Att vi älskar Gud av hela vårt hjärta. Istället finns där en fiendskap mot Gud. Och den fiendskapen yttrar sig i att man bryr sig inte. Man tar avstånd från Guds ord. Man gör uppror mot Guds vilja. Jag vill leva som jag själv vill. Och alla människor står därför med skuld inför Gud. Och när Gud ser på oss, så är det som att vi är så smutsiga kläder. Och lämnad åt sig själv, så skulle människan fortsätta vandra bort från Gud mot domen. Det är det som håller på att ske. Lämnad åt sig själv. Och det är därför som det är ett så stort ansvar att bli föräldrar. Gud har instiftat äktenskapet, och det är han som förenar man och hustru till ett, och det är han som välsignar oss med barn. Och barn är en god gåva från Gud. Det är så Gud har designat det, och äktenskapet är ju en ordning före syndafallet. Han gjorde skapa oss, människan, till man och kvinna. Till man och hustru, för att uppfylla jorden. Och Gud har många syften med äktenskapet, men det ursprungliga och det främsta, det uttrycks så här i Malaki 2: har han inte gjort dem till ett, och varför ett? Ja, han söker en avkomma som hör Gud till. Det var så det var designat från början, att människan skulle uppfylla jorden, men det skulle ju vara ett folk som tillhörde Gud, följde hans ordningar och lovade och prisade honom. Det är syftet som Gud har gett med alla äktenskap, oavsett om människor erkänner det eller inte. oavsett om de är medvetna om det eller inte. Och det är Guds vilja att barnen ska tillhöra honom, och därför är det också Guds vilja att föräldrarna ska bära fram sitt barn till dopet och sen fostra sina barn i tron på Kristus, så att de blir Guds barn och lever sitt liv i tron på Kristus. Och det skulle inte ske om barnen blev lämnade åt sig själva, att själva treva sig fram till Gud, att själv treva sig fram till de andliga sanningarna. Då skulle det ske som vi har hört. De skulle vandra sin egen väg bort från Gud mot domen. Men i dopet så griper Gud in och utför ett lika högt och stort under som i begynnelsen när han sa: var det ljus, och det blev ljus. Fast det lämnar inte samma synliga vittnesbörd. I dopet ställer han allt till rätta som det ska vara. Han föder det lilla barnet på nytt. Han ger det andligt liv. Han skänker barnet en frälsande tro. Han upprättar sitt nådeförbund och innesluter i sin förlåtelse som övertäcker all synd, så att när Gud ser på oss så ser han enbart Kristi syndfrihet. Han gör barnet till sitt älskade barn och insluter det i sina himmelska välsignelser. Han ger det sin ande som bevarar barnet i tron och bevarar till himmelen. Utåt sett så är dopet en anspråkslös ceremoni. Och för förnuftet, om förnuftet ska se vad det här är, så måste man ju säga att det är en barnslighet. Men Gud, han har knutit sitt ord till dopets vatten. Och i kraft av sitt ord och löfte så utför Gud själv ett under. Och det här, det tror vi, fast vi inte kan se det. Vi tror det därför att Gud säger så i sitt ord. Tron är så. Det heter i Apostlagärningarna: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Till er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Och i dagens epistel ur Titus 3 så hörde vi ju: men när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Och så har våra konfirmander lärt sig vad det där lilla ordet till innebär. Ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande. Det innebär att det ger, skänker och ger och verkar ny födelse och förnyelse i den helige ande. Och det här nya livet i gemenskap med Gud som barnet får i dopet, vi kan inte se det med ögonen. Det är dolt för oss. Men det är verkligt. Och det ska en gång bli uppenbart. Det ska inte vara dolt för alltid. För så här heter det i Kolosserbrevet 3: ert liv är dolt med Kristus i Gud. Men när Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Det är en stor trygghet för oss alla som är föräldrar att veta att barnen är döpta och genom dopet tillhör Gud, står under änglarnas beskydd, och veta att Gud, som har all makt, vi ser hans storhet och makt och härlighet i skapelsen, han har makt att råda över allting, så att allt samverkar till det bästa för dem som älskar honom. Så även om vi vill våra barn det bästa så förmår vi ju så lite. Men Gud, han förmår göra, han har skapat himmelen och jorden och han förmår att göra allt vad han vill. Allt som finns på jorden ska en dag gå under. Men dopförbundet, det tar inte slut. Dopförbundet, det är evigt. Och han har gett dem sina ett härligt arv i himmelen som är evigt. Och han ger oss sin ande och bevarar oss för det arvet. Och han ska på den yttersta dagen uppväcka alla människor och ge oss och alla som tror på Kristus ett evigt liv. Amen. Låt oss så be. Vi tackar dig, Herre, för dopets gåva. Ge oss en stark tro på dina löften som du knutit till dopet i vatten. Löften om frälsning, förlåtelse, pånyttfödelse och förnyelse i den helige ande. Lär oss att leva i dopförbundet så att vi varje dag vänder oss bort från synden för att leva ett nytt liv i Kristus. Amen.